Ja, välkomna till den andra halvtimmen i Kulturtimmen. Jag heter alltså Sven Rosborn och jag ska berätta lite Malmö-historia för er, hade jag tänkt. När man vandrar omkring i vår kära Malmö, för det får man väl verkligen säga med betoning på kära, för visst är det en fin stad vi har här i Malmö, trots allt. Men när man vandrar omkring så är det ju så att man har en massa bilder på näthinnan. Bilder av hur staden en gång såg ut. För inte så länge sedan. Det man själv har upplevt som barn och som när man växte upp. Och även kanske som vuxen också om man är lite äldre. Det har ju gått väldigt fort förändringen på senaste tid faktiskt. Och man kanske känner sig lite villrådig när man vandrar omkring på Malmös gator. Platserna är ju de samma, men miljöerna är annorlunda. Och en sådan miljö som verkligen är annorlunda är väl i allra högsta grad triangelområdet här i Malmö. När man ser Sheratons stora höghus som reser sig, när man ser byggkranarna och byggarbetsplatsen på andra sidan Södra Förstadsgatan, där det ska byggas nya ståtliga palats, då undrar man egentligen, ja, jag brukar alltid undra hur den här samma miljön kommer att se ut om 100 år. Sen så är det ju så med problem med mig att i och med att jag arbetar väldigt mycket med Malmö stads historia, det är ju en del av mitt yrke som anställd på Malmö stadsmuseum, så har jag ju olika bilder på näthinnan, hur det var kanske på medeltiden, hur det var på 1500-talet, 1600-talet och även då på 1900-talet. Och det blir lite man blir konfronterad ibland av verkligheten. När man går där och plötsligt så befinner man sig på 1500-talet och kanske träffar Jürgen Kock i fantasin. Ja, det har inte gått så långt att jag har börjat prata med honom än. Men mina vänner och bekanta, de kan alltså möta mig på gatan och jag kan gå förbi dem rakt fram utan att se dem. Och till början med var de lite arga sådär, men de förstår att jag är så disträ och att jag befinner mig då i ett annat århundrade. Men under 1500-talet fanns det inga bussar och sådana otäcka saker, höll jag nästan på att säga. Så att det händer att man nästan blir överkörd när man går där och fantiserar och tänker tillbaka. Och det är inte så bra. Det bästa vi har från Malmö stads historia, det är ju våra ögonvittnesberättelser. Och när vi befinner oss uppe vid triangeln så hade jag tänkt mig att jag skulle läsa en liten bit av en sån ögonvittnes, vad en sådan person hade att säga om Malmöområdet precis vid intill Domus. Nej, förlåt, det heter väl inte Domus nu, det heter väl DC eller något sånt där. Men mitt emot det, kvarteret mitt emot, där fanns på 1800-talet en bondgård. Och den beskrivs så här av den här damen som då växte upp där i det området på 1800-talet. Bondgården bestod av tre längor, varav den ena låg åt gatan med en smal trädgårdsremsa mellan denna och huset. Rosor och allehanda andra fagra blommor prunkade i täppan sommartid. I den öppna skorstenen i brygghuset röktes fläsket, vilket sedan fick sin plats i torvhuset där det hängdes på krokar i taket. I inkörsporten stod de höstarna alltid tvenne korgar med potatis. En med vita och en korg med röda potatis till försäljning. Och själv expedierade jag många gång kannevis kunderna, eftersom metersystemet då ännu inte införts i landet. Du kan min nå måla pantofflorna till kvingan, sa farmor till mig när jag tillfälligtvis var inne i stugan och det kom en kund. Man talade nämligen så på Södra Förstadsgatan den gången. Min nå hörde man dock endast de äldsta säga. Under skolferierna om sommarna och ibland även om höstarna fick jag hjälpa till med åtskilliga ting. Rågen tröskades ofta med plägel på logen för att få så kallade långhalm till taktäckning, ty ännu på den tiden hade man halmtak. Jag erinrar mig en gång hur farbror klämde plägeln om halsen på mig och frågade, har du sett lokatten? Innebörden av det här fick jag aldrig besked om. Kornet och havren tröskades med ett enkelt tröskverk draget runt med hjälp av en häst. Det är ni. För 100 år sedan så traskade runt en häst fram och tillbaka där inne i kvarteret alltså och tröskade säd. Det kan man inte förvänta sig idag precis. Jag fortsätter berättelsen. Kvarnen arrenderade min fader tillsammans med sin äldsta broder. Således hade tvenne familjer om tillsammans 10 personer sitt uppehälle av den lilla avkastning den gamla möllan vid triangeln kunde ge. Höga hus byggdes sedan upp lite här och var i kvarnens närhet, så det blev lite knappt även med vinden i segeln. Ofta hörde jag far berätta att vid ett tillfälle när farfar var ung och just sysselsatt med att mala en mörk efterhöstnatt såg han plötsligt på marken ett mystiskt sken, ett så kallat pengablås. Hans medhjälpare envisades med att de skulle gå och ta det, som det hette. Men farfar var vidskeplig och rädd och ville inte vara med om det. Senare under vinterns lopp syntes skenet åter vid olika tillfällen. Ja, här kommer vi åter in på en sån där liten spökhistoria från Malmö. För några gånger sedan så hade jag ju läst upp ett antal sån här spökhistorier. Och de finns faktiskt rätt så många av. Folktron var vida utbredd för inte så länge sedan i vår stad. Vi har blivit så tama, tycker jag, vi moderna människor. Vi tror inte på särskilt mycket sånt där skrock och såna här roliga saker som gör livet roligt. Det var, om man gick så att säga från triangeln Södra Förstadsgatan söderut. Visste ni till exempel att när man byggde Domus på, vad var det, 60-talet, så är det gamla arbetare, byggnadsarbetare som har berättat för mig att man hittade en massa gravar. Och det där kan väl stämma väl, därför att på 1600-talet så heter den åkern som låg där Domus, eller DC, ligger nu, den heter Kyrkåkern. Och troligtvis är det så att bondbyn Övre Malmö, den bondbyn som staden sen kom ur, som bondbyn omtalas redan på 1100-talet, staden kommer på 1200-talet, den fanns uppe vid triangeln. Men tyvärr så schaktade man bort alla de här skeletten så snabbt så att inte museifolk kan dokumentera detta. Och det är väldigt tragiskt, därför att där rökt troligtvis de sista bevisen för att kunna belägga Övre Malmö helt säkert i triangelområdet. Men jag är helt övertygad om att bondbyn Övre Malmö låg precis där Sheraton ligger idag. Och jag föreslog ju skämtsamt att jag hade ingenting emot den här höga skapelsen direkt om man bara satt en kyrktupp överst som minne från den tid då det faktiskt var en kyrka på platsen. Men det ville man inte. Om man från triangeln går vidare, vad blir det? Mot Värnhemstorget till, det måste vara Föreningsgatan man är ute och traskar på då. Då kommer man fram till en badinrättning. Ja, en gammal badinrättning. Det är inte bad där nu. Men det är alltså ett väldigt fint bad och ett tvätteri. Och om det ska jag berätta efter att Milli Vanilli har spelat och sjungit Girl, I Gonna Miss You. Ja, bad ja. Vi hade alltså kommit en bit bort från triangeln på Föreningsgatan mot Värnhemstorget. Förbi Mjölnargatan och så på höger sida så hade man då badhuset. Aktiebolaget Malmö Södra Bad och Ångtvättsinredning. Eller inrättning självklart. Det här bildades 1901 och det var en direktör Läkman som var drivkraft bakom detta. Och huset, det var minsann ingen mindre än domkyrkarkitekt Tudor Wollin som ritade detta huset. Och en del av det står ju faktiskt kvar än idag. 1905 så, ja, det var en alldeles speciell sak detta. Man kombinerade helt enkelt ett tvätteri och ett badhus. Det var så att i bottenvåningen och andra våningen så kunde man bada, och på tredje och fjärde våningen så var tvätteriet förlagt. Och sen fanns det minsann ett litet vattentorn högst upp också. Och det är klart, vatten behövs både till bad och till tvätteri. 1905 så står det en liten artikel i en tidning, en dagstidning. Det är en journalist som har besökt det här tvätteriet, och jag tänkte jag skulle läsa upp detta här. Man erlägger vid luckan sin avgift, 25 öre, och passerar genom en räkneapparat samt inkommer i ett stort rum med små avklädningshytter ordnade i flera led eller gator. Betjäningen överräcker en stor handduk, och sedan man befriat sig från kläderna gör man sin entré i ett rymligt rum med en duschapparat i rummets mitt. Efter ett ryck i snöret till en av de många silkranarna överspolas den badande av en mild tempererad dusch. Runt rummets väggar är fasta porslinsbäcken med vattenkranar, borste, tvål och pallar. Självbetjäning förekommer huvudsakligen, och badanstaltens personal står i huvudsak till hjälp endast vid intvålning och borstning på ryggen. En andra dusch och den badande stiger in i bastun. Den ovane ryggar vanligt tillbaka för den upphettade, ångfyllda luften, men efter de första sekundernas obehag känner man sig tämligen väl tillfreds. Temperaturen är vanligen 45 grader eller något högre. Efter bastubadet kommer den badande ut i stora rummet med sina tempererade och kalla duschar och sin stora simbassäng med klart vatten som ständigt förnöjas. Med besöket här är det ryska folkbadet avslutat. Ja, tiderna har förvisso förändrats. När den här journalisten klagar över att självbetjäning bara förekommer på, att självbetjäning förekommer och att badanstaltens personal endast står till hjälp vid intvålning och borstning på ryggen, så undrar jag hur den här journalisten hade, vad han hade sagt om han hade kommit på badinrättningar idag där det är mer gör det själv principen. En annan sak som jag också har funderat över, det är när man går in i det här bastubadet. Det, alltså, han skriver ju helt klart att temperaturen är vanligen 45 grader eller något högre. Det är väl inte speciellt mycket bastubad med 45 grader. Jag kan inte tänka mig det. Det bränns inte särskilt mycket. Men på den tiden, 1905, så var det tydligtvis väldigt varmt. Och då undrar man lite smått vad de där tempererade duscharna höll för eller värme. Det var kanske en sådär, så att det var nästan isbitar som kom ut ur de här så kallade tempererade duscharna. Tiderna förändras förvisso. Men det fanns en speciell sak i den här badanstalten vid Föreningsgatan som väckte beundran och som var en nymodighet. Och där blev det minsann varmt riktigt. Och det var det elektriska badet. Vad är det elektriska badet, undrar ni? Jo, ja, jag fick reda på detta genom just en tidningsartikel från början av seklet. Och jag ska läsa direkt vad där står i den här tidningsartikeln. Där står så här: i ett inre rum stod ett runt skåp försett med ett hål i taket. Ungefär ett sådant ni vet kineserna använder för sina fångar. Skåpet var av mahogny, försett med en stol i mitten, och på denna inbjöd mig en artig och vänlig baderska sedan jag fått av mina paltor att taga plats. Runt skåpets innersida sutto ett 50-tal elektriska glödlampor. Och när skåpsdörrarna var låsta började föreställningen. Kan ni se scenen framför det här skåpet som då sluter väl till om kroppen, och sen så är det bara glödlampor som sitter invändigt, så bara sticker huvudet upp på skåpet när man då stänger det hela. Ja, och då börjar föreställningen. Och hur går då föreställningen till? Jo, vi läser vidare här. Med en vridning på en knapp hade baderskan tänt alla lamporna i skåpet. Jag satt på lampor, hade lampor under fötterna, naturligtvis med skyddande glas emellan, och lampor kring halsen. En behaglig värme spred sig genom mina lemmar. Nu började det sticka under mina fötter. Svetten perlade fram på halsen och värmen tilltog. Jag kastade en blick på den ur skåpet uppstickande lilla termometern. När visaren står på 60 grader är badet färdigt, hade min baderska sagt. Den visade blott 48 grader nu. Mitt välbefinnande tilltog och nyttan av badet stod genast klart för mig, helst sedan baderskan vid förnyad entré i rummet förklarat att jag såg riktigt bra ut. Där ser man nyttan av ett elektriskt bad. På 20 minuter blir man en vacker kar. En stund senare porlade svetten ner från pannan och nu visade termometern 60 grader och de 20 minuterna var gångna. Nu väntade mig det varma badet. Ja, så gick det alltså till med det här elektriska badet. Tänk vad man kunde använda elektriska glödlampor till mycket på början av 1900-talet. Idag hade vi minsann inte behövt ha massa ljus i ett mörkt rum, utan där hade man satt några termostatelement eller något sådant. Men detta var alltså nyhet 1905-1907, och egentligen så är det inte så värst länge sen om man tänker historiskt, så att säga, tillbaka i tiden, var utvecklingen har gått framåt. Eller har den inte det? Vi ska låta Rolf Wikström sjunga lite Nils Ferlin nu, och jag har valt ut låten Stjärnorna kvittar det lika. Ja, som sagt var, ja, det här som jag satt och läste lite ur, det var faktiskt ur min bok Det försvunna Malmö, som jag hade äran att skriva för något år sedan. Jag säger äran därför att jag gjorde den tillsammans med konstnären Åke Valdemar Larsson, en konstnär som jag har mycket stor respekt för, som har verkat i Malmö väldigt under större delen, ja, hela sitt liv kan man väl säga, och som har illustrerat den här boken med alla dessa miljöer av det Malmö som en gång var, som inte finns längre. Det försvunna Malmö. Och jag vet att den här boken används väldigt mycket i olika studiegrupper och så. Och det är vi självklart väldigt glada för på Malmö museer. Vår roll är ju att sprida historisk kunskap om det som en gång var på så lätt och trevligt sätt som möjligt. Det försvunna Malmö kan man också köpa på Malmö museer om det är så att ni har vägarna dit. Och varför har ni inte vägarna dit förresten? Vi har ju vår stora vikingautställning där, och den pågår ju fortfarande. Pågår till den sista april. Varje dag, även måndagar, mellan klockan 12 och 17 har vi öppet. Och är det så att ni vill gå dit på kvällen så finns det möjligheter på torsdagar då vi har öppet mellan 12 och 20.00. Det händer ju som sagt var väldigt mycket i samband med den här utställningen. Vissa dagar, lördagar och söndagar och en del, jag tror att det är på torsdagar, så finns det ju myntslagning. Det är två herrar som har arbetat intensivt under en mycket lång tid att försöka rekonstruera hur man slog mynt på vikingatiden. Det var Harald Blåtand som införde detta här. Och vi slår ett speciellt minnesmynt under utställningsperioden. En kopia av ett mynt från Lund från 1040-talets Sven Estridsson mynt. Och efter det att utställningen är slut så kommer jag personligen att överse att de här myntstamparna krossas. Så att det är kanske en liten raritet, det här minnesmyntet. Sen har vi också varje söndag har vi postminnesstämpel. En speciell stämpel med tullstoppsdjuret, så ni kan få om ni går på besökermuseet på vikingutställningen på söndagarna och köper ett vykort och postar det i vår brevlåda som vi har i huvudentrén. då får ni detta här vykortet hem med en speciell postminnesstämpel. Och det där vet jag att det är väl väldigt intressant för alla frimärksintresserade. Min son, han springer där ständigt på söndagar för att få stämplar på det här, de här vykorten. Och det kan kanske vara trevligt att ha för framtiden. Vi har många kataloger också till den här utställningen. Två stora, fina kataloger. Den största är en fyrfärgskatalog i foliantformat som behandlar vikingen. Och jag har ju själv haft glädjen att jobba fram denna tillsammans med duktiga medarbetare. Och jag kan säga att någon så påkostad katalog kommer jag aldrig mer i mitt liv att få göra. Det har varit en stor glädje att få vara med i det här arbetet. Och den beskriver en mängd av vikingatida företeelser men också visar vackra bilder på föremålen. Sen har vi en katalog som handlar om konsten. Konstutställningen som vi också har på vikingautställningen. Och den katalogen har Britta Alsén skrivit och den är faktiskt väldigt spännande att läsa om hur legenden och myten vikingen skapades. Ni är alltså hjärtligt välkomna till Malmö museer till vikingautställningen när ni nu än kommer. Sven Rosborn heter jag. Jag kommer från Stadsmuseet och vi är tillbaka i etern med ett nytt program om en vecka.